Vi på Freakshow är som vanligt superstolta att göras i samarbete med Läkarmissionen och deras kampanj emot könsstympning.
Det Läkarmissionen gör är att man arrangerar läger som de här tjejerna kan åka till för att undvika att könsstympas. På de här lägren träffar de också förebilder som kan berätta att man inte behöver genomgå dessa vidriga könsstympningar.
En flicka har sagt till Läkarmissionen att släkten säger att jag inte kommer kunna bli gift och få barn om jag inte omskärs. Men här på lägret har jag träffat vuxna kvinnor som har utbildning och egna familjer. Det ger mig hopp. Så hjälp de här flickorna. Se till att stoppa könsstympningen. Swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217. Och märk swishen hashtag varje flicka. För 200 kronor ger du en flicka plats på Läkarmissionens läger. Radio Play. Live på midsommarafton från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll Messiah går på Sverige match. Det är mycket som sköna killar, de går runt så bara Tja. Jakob Ökvist hittar sanningen bakom klickjournalistiken.
Per Holknekt i jättebråk om bebis.
Så den är min. Jag hittar den. Den som fann den vann den. Har du hört talas om det eller? Just det. Alltså är det min fucking bebis. Gå härifrån.
Och Carl Stanley pratar om allemansrätten.
Jag åberopar allemansrätten. Släpp in mig nu. Annars ringer jag polisen.
Glad midsommar på er där ute. Det är midsommarafton. Vissa av er kanske dricker en nubbe eller står under en stång med två sådana runda, rejäla lövarrangemang runt sig just nu. Men inte vi. Tre som sitter här och gör podcast för svenska folkets stora nöje. Jakob Ökvist, Messiah Hallberg. Freakshow heter vi.
Ja, det gör vi. Ja. Och det är alltid härligt att köra live. Ja. Förutom när live då krockar med ett midsommarfirande. Ja.
Fast du hade ju valet. Midsommarfest, familjen, barnen och så vidare. Ja. Eller sända live med mig och då...
Jag valde det här.
Ja, fint.
Barnen får hoppa själva. De små grodorna.
Det här är det sista Freakshow vi gör innan sommaren. Mm. Kanske dyker upp någon liten sån sommarspecial, vi får se. Men annars så hörs vi igen i augusti.
Så ligger det till. Ja.
Men denna vecka har vi även en kanongäst. Den man som var yngst någonsin när han gjorde debut i parlamentet. Ge en varm applåd för Carl Stanley. Hej.
Woo! Eller var det publiken som skulle ge applåd, ja, eller var det vi?
Det finns folk som sitter och applåderar ute i hela landet.
Det är jag helt säker på. Yngst någonsin alltså.
Ja.
Wow.
För
då
mig.
Har du ändå konkurrens med Björn Gustafsson, ja, och Soran Ismail.
Soran Ismail var väl det som du konkurrerade ut i?
Ja, det tror jag.
Ja.
Men hur gammal var du när du började i parlamentet?
Men jag var väl 19 eller någonting sånt.
Men 19, jag tänker för att just när jag själv var 19, jag var ju liksom inte... Jag var ju lite rolig, men jag var inte färdig.
Inte parlamentet rolig?
Nej, verkligen inte. Så att det är ju väldigt imponerande. Var kommer det här ifrån? Liksom?
Alltså eftersom jag tittade skitmycket på parlamentet när jag var liten, så att jag har ju lekt de här ronderna. Ja, men typ i huvud. Alltså, och tänkt så jävla... När jag hade gjort audition så var jag nöjd. Alltså jag bara säger, men jag vill bara testa.
Jag är klar.
Alltså jag vill, nej men för mig var det så här, du får audition för parlamentet, då var det bara så här, yes, jag ska få testa och göra de här grejerna. Det var inte så mycket jag ska få vara med i parlamentet.
Nej.
Så att ja, men jag tycker verkligen att det är så genuint roligt att sitta där och leka leken liksom. Ja. Jag sitter inte där och tänker så här, hoppas det säljer mer biljetter, utan det är liksom, jag tycker det är roligt att vara där.
Ja.
Men sen har jag ju fan, jag började ju uppträda som trollkarl när jag var fan 11 år gammal. Så att
fast de är då, ju ofta inte så roliga.
Nej, precis, men det var därför jag slutade.
Brådmogna unga trollkarskillar.
Nej, men sen insåg jag att alla mina idoler var ståuppare och sådär. Och jag tyckte alla trollkar var dåliga och tråkiga. Så att, men jag hade ändå så här framställt tal.
Ja, jag förstår. Jag
det
förstår.
Är ändå också någonting med det här trollkarsskroet. Eller liksom så här, många som kommer därifrån... Jag tänker Ed Izzard, han var ju så här gatu, han uppträdde på så här gatuartist, ja. Han typ stod och man la en femma och så rörde han på sig, så här. Magnus Bettner var ju en skicklig jonglör. Man har ju svårt att se liksom på en firmafest att Bettner kommer in.
Ja.
Och jonglera.
Ja, det finns ju någonting väldigt ospännande med folk som jonglerar.
Men det är ju nej, så...
Man vill väl se hur många käglor som...
Nej, det är väldigt... Så fort, jag har aldrig varit på en fest och så bara, det kommer en jonglör. Så bara, okej, tack, då går jag.
Men också att det är ju coolt första tre sekunderna om man tänker, wow. Och sen så, just det, nu ska det bara vara det här.
Ja, det finns inte så mycket mer som kan...
Jag tycker inte ens att det är coolt tre sekunder. Alltså, jag kan vara imponerad då. Nej, men för en gång så var jag på en fest och så sa jag så här, vänta, jag vill inte gå hem än för snart kommer Tove Lo att spela.
Ja.
Det var en firmafest.
Så det är dumt att gå redan.
Ja, det är dumt att gå. Om någon hade sagt så här, vänta nu, vi kan väl vänta lite, snart kommer jonglören, så hade jag sagt, nej, det är lugnt, vi ringer.
Fast vänta, om någon hade sagt, snart kommer Tove Lo och jonglera.
Ja, det hade jag velat säga.
Då hade du fastnat, eller hur? Det är exakt. Att man kan, det är kontextbundet.
Ja,
är
ja verkligen. Men bara en jonglör hade inte fått dig stanna 2 timmar nej. På en firmafest.
Nej. Nej. Kul, det var ju fotbollspremiär i veckan. Sverige besegrade Sydkorea. Jag var ute och såg den tillsammans med, ibland får jag såna tankar då, att jag ska gå ut och se matcherna kanske bland andra svenskar. Mm. Alltså att jag är en del av landet, att det kan vara kul att vara omgiven av sådana killar med gula och blåa tröjor, och att jag blir en del av
det. Det låter som att det är en stor grej i din värld.
Ja, men det är det lite
grann. Att sätta det på en
utservering. Ja, men det är, du vill ju vara en del av folket när du vill.
Ja,
alltså
exakt,
du vill kunna du vill kunna gå in och ut sömlöst ur svenska folket och bara säga, nej, idag är jag Messiah fucking Hallberg. Yeah. Sitter på den här restaurangen och jag har ingenting mer att göra.
Jag har aldrig känt att det är ett val. Nej. Såhär, ska vi se matchen hemma eller på en ut... Ja, det, ja men vi kan väl ta O'Learys och så går man dit. Men för dig är det liksom, ska jag ta steget idag?
Ja, men verkligen, det är en mental anställning för mig. Men tänk, nej, men jag tänker, för ibland får jag då tanken vartannat år, eller nu 12 år sedan VM sist då, att vad fan, jag kanske är en del av det här. Det här kanske är en del av mig, att jag är en del av Sverige.
Utveckling.
Så jag går ut där och så spenderar jag ungefär 2 minuter bland de här killarna i sina landslagströjor.
Ja.
Och jag klarar ju knappt av det alltså.
Ah, det går inte.
Nej, men det
hade
är
du
någonting...
landslagströja?
Nej, jag hade ju inte. Jag kan inte titta på en människa, en vuxen man i landslagströja och utan att må... Alltså jag vill prata om det med min terapeut. Så. Och det här var ändå ett ställe, det var Josefinas i Stockholm, där det är ganska mycket sköna killar. Alltså de var ju sköna.
Vänta, Josefinas i Stockholm. Nu måste backa bandet för folk som inte har någon... Det är inte O'Learys, det är inte Harrys.
Nej, det är då någon slags... De som
någon
har...
yachtclub.
De som har Josefinas vill nog gärna att det ska vara som... Alltså de säger så här, om du kommer en turist så säger de så här, kom hit, det är som Saint-Tropez. Det finns en pool. Alla servitriserna hade så här blonda Pippi Långstrumpflätor och lite så här korta matchtröjor. Alltså de såg lite ut som att de skulle tilltala en manlig publik.
Jag ser det framför mig.
Inte en helt fräsch utklädnad,
manlig och lesbisk publik.
Så kan man säga.
Det har stått någon äldre herre och pratat klädval för tjejerna på Josefina.
Eller han bara låtsas så här, det var de här vi fick, de var för korta tydligen. Fan,
är de för korta tjejer?
Jävla beställningarna varenda gång.
Nu hinner vi ju inte ta de här 94 tröjorna som går ner till knäna.
Nej, vi hinner inte. Tyvärr, det får bli de här.
Ja, men så ser man de här
hela året.
Så ser man de här männen då i sina tröjor, och matchen drar igång, och efter 2 minuter så är det någon kille som är så full så han ställer sig. Domaren, visa kortet, skriker han till storbildsskärmen. Och då vänder jag, alltså jag är ju...
Nu ska vi veta också att matchen var klockan 2 en vardag.
Ja, men exakt. Men det här kan jag ha tagit ledigt då. Och jag är också superengagerad. Jag vill också skrika, men det här tar mig ur det. Jag vill stå bara och stör mig på alla då. Men vad fan, det var kul, vi vann. Det kommer fram lite olika gubbar, de är också intressanta. Sådana här ensamma gubbar som strosar runt och nickar till folk. Så till slut kom fram en till oss, tjena grabbar, är det lugnt om jag hänger här? Och han är helt själv, alltså. Han kanske är världens mest ensamma man.
Är det lugnt om jag hänger här?
Ja.
Så, ajajaj.
Så står han bredvid oss, och varje gång det är en bra chans så ger han oss en sån handskak. Fan, det var nära, grabbar.
Men är det inte att man känner sig, man vill ju vara en del av svenska folket, men när man ser honom så här visa kortet eller vad nu, så är man så här, men jag vill inte hålla med dig.
Nej, exakt.
Jag vill aldrig någonsin tycka samma som du om någonting.
Nej, man börjar nästan heja på Sydkorea.
Nej, ja men exakt, bara så här, nu byter jag tröja.
Men det är det, fotbollen ska ju förbrödra. Det är ju här vi ska smälta samman till bara, eller så här, man har inget jag, det är ett vi.
Ja. Fast det är lite sant, jag blir patriotisk faktiskt ändå. Alltså jag är aldrig så mycket svensk. Det är kanske
men
enda gången.
Du stör dig på nästan alla där.
Ja, det gör jag. Men det är också hur de hälsar på varandra. Det är mycket som sköna killar, de går runt så bara tja. de hälsar liksom.
Alltså att du kan hitta i en hälsning att du liksom sågar en hel människotyp.
Båda två
sågar. Fast det är en stor sak för dem. För de skulle aldrig göra så annars. De skulle aldrig hälsa. Nej. Jag var på tåget till så... Katrineholm eller Karlskrona eller vad fan det heter, när det var Sweden Rock började, så bara satt jag och av någon anledning så bara var i Köpenhamn, skulle åka till, och så bara jag så här, fan, ska jag köpa en första klassbiljett? Ja, det är 100 spänn extra, vi gör det. Så satt jag med det. Ja, men och så, och på Öresundstågen är det att man får sitta själv liksom. Det är inte bättre, men man får sitta själv typ. Och så var det bara, du vet, jag bara sa, det är fan upplopp på tåg. Jag visste inte vad som hände. Jag bara, vad är det här? Vad är det som låter? Är det någon katt? Eller vad? Jag tittar ut och det är så jävla mycket folk. Jag har aldrig sett så mycket fulla, arga gubbar slåss om sittplatser. Alltså slåss med
knytnäva.
Det är en gubbe som tar en annan gubbe i tröjan och säger, jag ska sitta där. Och då är man, alltså det är så jävla sjukt. Och du vet, de har liksom öl och det är bara som, och bara så, de bryter.
Och du har ingen aning om Sweden Rock, du bara säger, vad är jag med om?
Jag hade verkligen ingen aning om Sweden Rock.
Som verkligen vill åka tåg.
Nej, men jag var,
du hamnade i slutscenen i Braveheart på ett tåg.
Men det började också på nationaldagen, så jag blev ändå så här, fan, SD har blivit stora nu. Alltså det är så här, helvete.
Nu har
det exploderat. För till slut så kommer det in någon i första klassvagnen som är en sån här Sweden Rock-gubbe. Han är väl, han var från Norge. Det var på riktigt, jag tror det är därför han hade råd med den biljetten.
Och en
så,
norsk hårdrockare.
Ja, så hade han en, alltså han hade en sån Netonet-påse, en stor påse, en liksom kasse med bara öl. Alltså i kassen. Men du har liksom två flak öl i en kasse. Bara så, du vet att flaken har såna här handtag som man kan bära dem. Men han bara gick runt med den här. Och så bara satt han och så. Ja.
Första klass.
Den där får man inte glömma sen. Alltså man är så här, nej, jag fattar. Du ska dricka ölen på festivalen. Men då var det också så att det där var ju liksom också en sån folkfest. Som man ändå har hört om och tänker, men så fan vad härligt att de har Sweden. Men du vet, jag är också så här, men det här kan inte jag... Jag var på något sätt så glad att jag bara av ren slump hade köpt en första klassbiljett, så att jag inte bara, jag är inte i samma rum som er.
Tänk om du hade suttit i den tågdelen där, mitt i. Det satt ju säkert människor där som bara så här, ska åka lite tåg här, hälsa på mormor.
Ja.
Och så får de möta det där. Det var som du och jag när vi var ner på den här bjudresan till Nice för EM, och vi satt på ett plan fullt av landslagskillar och vikingahjälmskillar som hade vunnit
via ett stort bettingbolag.
Ja. Mm. Och de var ju så laddade, så att jag har aldrig varit så laddad. De var så laddade redan. Det var så här, avfärd 7 på en tisdag från Arlanda.
705.
Jag har aldrig varit så laddad som de här människorna var på tisdag 705. Det var vikingarna,
det var såna bönor som är på flygplatsen 6 timmar innan.
Jo, jag vet.
De hade, inte, och de var ju så 00:14 liksom en lördagkväll mitt i sommaren.
Nej, men inte ens när mitt barn föddes eller på julafton, eller jag kan inte minnas någon gång när jag var så exalterad. Och de kan bibehålla, skitsamma. Men den här gubben står vid oss, han hälsar. Men han är rätt städad. Jag tänker, för han har ingen en landslagströja. Du vet, han har kostym, han ser det ganska trevlig. Jag tänker, det här skulle kunna vara som en fadersgestalt för mig. Ja. Jag kanske ringer honom någon gång per år och hälsar glad påsk och sånt.
Fråga vad man ska tippa på och sånt.
Ja, exakt.
En liten vän.
En tippar pappa.
Ja, precis. Jag vann precis. Jag hade 12 av 13 rätt här på stryktipset igår. Jag är fortfarande den som går och lämnar in en sån riktig fysisk till ATG-ombudet. Ja, kupong.
Det applåderade också dig själv för.
Ja,
och för att vara en del av svenska folket. Är inte det för lite svenska folket poäng? Det är 4 svenska folket poäng att lämna in en riktig tipskupong.
Det är som att med säga praoar då och då på att vara en vanlig svensk.
Ja, precis.
Snubbe.
Nej, men jag tänker att jag...
Älskling, vet du vad jag ska göra nu? Nu ska jag gå ut med den här sopan. Nu ska jag lägga den bara i soporna.
Ingen konstigt
alls. Jag tänker att jag är kanske den enda under 55 som spelar på stryktipset överhuvudtaget. Att ATG är bara så här, vänta, vi har en kille till som de har gjort någon sån marknadsundersökning. Det är en kille under 55. Vem är det? Någon i Stockholmsområdet? Skitsamma.
Det är någonting med de här männen som står och tittar på trav dagtid.
Nej, det har
på sådana här tobaksaffärer.
Ja.
Och det är någon live feed från Valla.
Ja, det är det. Där vill jag inte hamna.
Det är mörkt. Ja. Men du, jag tror inte det är... Alltså, vi hade en sån tobaksbutik typ där jag växte upp, Helsingborg. Och då var det fan... Du vet, de hade så jävla roligt, de gubbar. De var inte fulla, för det fick de inte vara på något sätt. Men du vet, de
satt där liksom...
Du vet, de sågs där klockan 10 när fan det nu började.
Ja.
Och sen så satt de fan där till fruarna kom hem, alltså.
Ja.
För det var såna ofta så sjukskrivna gubbar eller någonting. Men så satt de, hade det känd, och jag bara sa, men om jag kunde liksom... bara bygga om min hjärna
när
till
jag
att
jag
tycker
vuxen,
att det här
så
är
okej,
att det här är okej att bete sig så här, så hade jag så gärna velat
vara en av dem.
Jag hade så gärna velat ha det här.
Ja, men den där ursvenska gubbkulturen, jag tycker den är lite mysig, jag kan känna mig ganska hemma med den. Men i alla fall, då stod den här gubben bredvid oss, jag tänkte så här, det kanske kan bli något. Sen hör jag hur han börjar göra, alltså det var en grej med honom då, sen hör jag hur han börjar, vi mötte ju Sydkorea då. Jag hör hur han börjar göra ljud varje gång de filmar in Sydkoreas avbytarbänk.
Ljud?
Ja, först tänkte jag att han har ont i magen och någonting. Han...
Nej, nej, nej. Åh, oh, nej.
Sen så kom jag lite närmare. Då hör jag honom säga, haja!
Alltså, kung fu...
Han är alltså en någon slags fullblodsrasist. Han står och gör sådana läten svårt i en korean.
Han gör så här egen låtsas koreanska.
Ja. och vänder sig mot oss.
Själv?
Han står och vänder sig mot oss och vill ha medhåll. Och
så när det är en bild på Sydkoreas bägge så...
Ja. Jag och min vän, vi blev så obekväma så vi visste inte vad vi skulle... Jag började titta åt ett annat håll.
Försökte han få med er på det?
Ja.
Nej.
Ja. Vad är det?
Kostymgubbe alltså.
Alltså men så att jag tyckte
men jag förstår inte så det var
så jävla svårt konstigt. Att smälta in.
Nej, det var så konstigt. Och sen efter matchen tog han oss i hand och gick.
Ja. Sen har du inte sett han sen dess.
Nej, jag har inte ringt honom heller.
Men det är så konstigt med sådana som bara ska komma och sätta sig. Vad fan?
Nej, det är märkligt.
Det var så jävla konstigt. Jag och min flickvän var åt middag med hennes så farmor eller någonting någonstans på typ en restaurang. Och bredvid sitter det en gubbe på ett bord själv. Och så sitter vi typ på något sätt, de pratar om typ att föda barn eller någonting. Och då börjar den här gubben berätta om hur ont det kommer att göra när min tjej någon gång föder ett barn.
Som om han vet.
Ja, men så här, det var så jävla, för att hennes farmor har ju suttit och berättat då. Så bara, men det gör väldigt ont och bla bla bla. Så han är så, du vet, så kommer från Dalarna och så bara, du kan inte tänka dig hur jävla ont det gör. Alltså. Det kan du inte göra. Och du har en liten spädkropp. Det kommer ju så jävla ont när du bara så här, ett, kommentera kroppen. Nej. Två. Nej. Alltså, och jag ville verkligen bara säga, men hur vet du hur ont det gör och föda?
Det
är ett helvete, ska du veta.
Ett självförtroende man kan sakna, som typ taxichaufförer har ju det där självförtroendet. Ja, vart ska du? Nybrogatan. Fan vad jag hatar feminister. Ja. Alltså, då kan de så här bara slänga ut sig en stark åsikt.
Jag vet, jag åkte taxi i Göteborg när Nordiska motståndsrörelsen var ute och demonstrerade då, när det var det bokmässan eller vad det var.
Ja, just precis.
Och så var det även vänsterdemonstranter ute, och så vänder han sig om efter 5 minuter och säger så här, ja, man är i alla fall inte på vänsterpackets sida. Och jag bara, nej. Då ska vi se, då är det höger
man
här
måste,
framme.
Om man måste välja, du kan släppa mig här, bara släppa mig som helst.
Såg ni sommarpratarna som blev klara?
Ja. Buller och bång.
Ja, men det diskuteras lite grann.
Du är inte med och heller. Med
nej, jag är inte med och heller. Jag är lite irriterad.
Tänker
över
du att det är Ova ditt år? Årets manliga komiker, Let's Dance, hela. Alltså, det här händer ju inte igen med sig.
Nej, jag vet.
Du är på toppen nu.
Ja,
vet du. Nu är det skidbacke.
Nu är det utförsbacke.
Ja, jag vet. Men det var kul för Jonathan Unge. En lite sån, ett mindre namn i komikerkretsar.
Ja, det är inte årets manliga komiker, va?
Nej, det är han inte, men nej. Det är kul för Jonathan. Nej, men det var en kul lista. Det här har väl diskuterats i massa medier. Men det var lite intressant att se. Tidigare år har det varit döende i cancer, har ju varit en sånt stort tema. Christian Gidlund, Christian Falk, musikproducenten, Gunhild Stordalen. Hon är inte död, men hon har ju en svårt sjuk. Och det här har ju varit väldigt hyllade sommarprat, för att det väcker känslor, och svenska folket vill gärna ligga med en sån lemonad och lyssna på folk som lider. Det är ju någonting, säger någonting om svensken, men det säger någonting om människan i stort också, att ju bättre man själv har det, desto mer vill man gnugga sig mot
mörkret
liksom. Ja. Vi ska lyssna på ett klipp. Jag tycker alltid det är fascinerande när verkligheten liksom kommer i kapp fiktionen. Det här är från Extras, Ricky Gervais andra tv-serie, har väl en 12 år på nacken eller någonting. Julspecialen, i slutet av den serien så är han instängd i ett Big Brother, Celebrity Big Brother hus. Och så får de en utmaning då i programmet. Jag kan bara lyssna hur det låter.
Dear four, Big Brother set the housemates a task. The housemates must rank themselves in order of fame, with one being the most famous and eight being the least famous.
Han uttalar också famous väldigt märkligt. Han har en väldigt sån... jag vet inte ens vilken... Är det skotsk dialekt?
Wales
kanske.
Famous.
Ja, men de får en uppgift och de ska ranka sig då i ordning. Vem som är mest berömd och inte mest berömd. Det här påminner mig om när jag var med i Let's Dance. Och så var det en sån skvalljournalist som kom fram till mig och sa... som hade gjort en sån intern rankinglista över hur kända vi var. Så han frågade till mig bara... Man kan ju, om man tittar sig här och runt omkring, så kan man ju säga att du är nog den minst kända här i årets uppsättning. Vad säger du om det? Och du vet, det är en sån fråga som när man får den första gången och enda gången förhoppningsvis, att man tänker så här, jaha, ja, man blir lite ställd. Först tänker man så här, fan, det blir väl inte jag med om. Mm. Ens andra reaktion är att man tänker så här, inte minst känd, inte var,
alltså att man vem är hon?
Ja, men jag sa någonting som att jag inte var med i en tävling om man var mest känd.
Mm. Ja, det var du ju inte.
Nej, det är inte från mitt håll.
Det fast... klippte de med.
Nej, det tog de inte med.
Klippte de med
i klippet. Men då börjar de här människorna som är med i, vissa av dem då spelar sig själva. Alla spelar sig själva egentligen i den här julspecialen. Vi kan väl lyssna hur lite olika argument när de börjar diskutera
vem som är kändast.
Vem som är kändast, ja.
I've worked hard to get where I've got. What have you done? Drop your knickers.
Ja, jag har jobbat hårt. Vad har du gjort? Du har bara vikt ut dig. Drop your knickers, säger en till en glamourmodell. Det kan vara ett bra argument.
Mm. Ja. My fans are watching this, so I think I should be here. I've been famous for 10 years. You've been famous for 10 minutes.
Ja, jag har varit känd i 10 år. Du har varit känd i 10 minuter.
Bra argument.
Ja. I had 2 programs in the top 5. Give us a clue and name that tune. When have you ever been?
Ja, han har varit på program på Top 5. Och Ricky Gervais karaktär då bryr sig inte först. Först är han som jag då när de säger att Samir är mer känd. Mm. Men sen så kan han ändå inte hålla sig.
I don't care if Lionel wants to go number one. Or
I'll swap with Lionel, but I'm not swapping with her.
Well, I don't mind. I mean, all I say is my show is getting 7 million every week on BBC One. Everyone shouts my catchphrase. You have like, 4-year-olds shout my catchphrase.
As me, all the 4-year-olds shout my catchphrase. Well, they did. They're 5 now, but that's not the point.
Och sen då, så kommer vinnaren.
My son's murder was on the news at 10. And I met Gordon Brown. He paid for me to come up to London and everything.
Min sons mord var med på nyheterna.
Ja, då är
då får du gå fram till nummer 1 här. Och då, det är ju starkt. I år i sommar så pratar Kim Walls mamma Ingrid Wall, Kaj Linna som satt 13 år oskyldigt dömd i fängelse för mord, och Stefan, pappa till Ebba, som dödades under terrordådet på Drottninggatan. Och sen toppar vi det med Auschwitz-överlevaren Taube Katzenstein, som också sett en hel del ond bråd död.
Och sen Jonathan Unga som kommer och dör.
Ja, han ser ut som att han är död. Nej, men det är en, jag menar, det här kommer säkert bli super fascinerande.
Starka berättelser. Ja.
Men alltså, det är svårt, jag menar, om cancer.
Och ligga dagen efter.
Ja, alltså, Mandelmann ligger ju dagen efter någon av de här. Bianca Ingrosso är strax dagen efter Kaj Linna. Alltså, det är sådär, det är ju fascinerande. Alltså. Och om cancer var en stor grej förut. Nu låter det som att jag ska försöka pitcha in det här, men vill du ha cancer? Är du sugen på cancer? Men jag menar, så är ju nu död. Eller alltså att någon närstående har dött. Vad är nästa steg? Det är svårt att... Alltså.
Ja, när någon drar liksom, jag överlevde nazisternas dödsläger och du säger, ja, jag satt ju ett plan till Niss och med massa svenska fotbollsar med vikingahjälmar.
Ja, men
tänk, den blir inte lika stark.
Nej, men så är det ju. Och tänk dig den då som den här, jag kan knappt se honom, den pappan som förlorade någon gitarr. Och dagen efter så är det då Mickey D som ska prata när han målade huset svart och satt och käkade sten och gjorde hårdrockstecken under min uppväxt. Jag menar, visst, man kan säga vad man vill om att det inte är en tävling i kändisskap eller en tävling i tragedier egentligen, men det blir ju det. Alltså, du kan ju inte lyssna på de här fyra och sen kommer Mickey D och inte tycka att hans program är lite mindre. Bra.
Men varför ska det vara så jävla mörkt då, det här sommarprogrammet?
Ja, det har ju blivit
mitt
det.
I sommaren, det är radio, man ligger hemma i hängmattan.
Men det är väl det här med att det ska vara starkt. Liksom. Ja. Att det ska, och att det, för att nu måste de ju, innan var ju sommarprat och liksom, det var ju bara att någon berättade typ om sitt liv eller någonting. Och sen kom ju alla de här poddarna där folk också gör det. Alltså tänker så, det finns... Värvet och motsvarande. Ja. Så att det blev liksom typ som ett sommarprat var då. Och då måste ju på något sätt sommar i P1, då måste vara så, okej, okay, men vad kan vi bara få här?
Ja.
Vad kan Kristoffer Triumf inte, vem kan han inte få? Just och det är liksom det. De måste, Mickey D kommer, han åker inte till
Vällingby.
Han åker inte så långt på gröna linjen.
Nej, ja, men han hittar inte dit.
Men det kan inte vara så, alltså att de måste toppa poddarna på något sätt.
Ja. Jakob, jag tänker om det då någon gång vänder, det kommer in en ny producent i sommar och de vill inte längre ha mörker utan de vill ha glädje och lättja. Skulle du då kunna, vad skulle du dra till då för en sån riktigt glad, du, om du pratar om ett glatt sommarprogram?
Du menar vilken gäst jag skulle vilja se?
Nej, vem skulle du? Om du skulle berätta en story då för
alltså
att...
Alltså vad jag skulle dra...
I hängmattan, vad skulle du tycka var upplyftande för svenska folket?
ur mitt liv?
Ja. Alltså inte mörker utan du vill... Ja, men, det är en ny producent som säger...
Man dras ju hela tiden med mörkret.
Ja, men det får du glömma
nu. Det får man inte göra.
Nej, för det är en ny producent som kommer in. En någon sån lite mer lättsam typ. Någon slags gammal sån utvecklingschef på Kanal 5. Mm. Någon sån
Lars Bäckung. Ljusa blir det nya mörka.
Ja. någon sån Lars Beckung typ.
Ja, men då skulle jag väl berätta om när jag och Martin Björk var på Summerburst.
Det låter som den sorgligaste historien jag har.
Ja, men visst, vi träffades och drack champagne på hans takterrass.
Oj.
Och hade förfest där. Mm. Och sen körde vi typ tåget.
Ja.
Jag och Martin Björk och några andra sköna lirare.
Ja.
För han bor väldigt nära Stockholms stadion.
Ja.
Och så kommer vi liksom in och då har han bokat de här canvas, den här VIP.
Oj.
Tälten där uppe.
Oj, oj.
Och det sprutas champagne och det är skum och det är whoop, whoop. Mm. Fast då är ju också problemet att Avicii står på scenen, så det kommer ju mörkret in. Alltså mörkret kommer ju där.
Precis, det är ju vändningen i mitten.
Och sen är det efterfest på White Room.
Ja.
Ja, det är ju en bra sommar.
Ja. Verkligen, vad fint det vore så här. Dagens sommarvärd är Jakob Ökvist, komiker och även god vän till Martin Björk.
Det är en solig dag på en takterrass i centrala Stockholm. Jag ska ta med er.
Aldrig har så få relaterat till ett sommarprat någonsin.
Tillbaks med mörkret, tillbaks med Auschwitz-överlevarna. Det här är fan värre.
Vad skulle du göra om du skulle vara glad sommarprat?
Jag har ju
det finns inget ljus.
Jo absolut, men det finns ju ett färdigt sommarprat som ligger på min dator. Jag ska inte prata med
det. Oh, ja. Messiah.
Det är som att tacktal till Oscarsgalan.
Ja, jag också.
Jag tänkt på att så här, för någon gång fick jag så här en idé när jag lyssnade på ett sommarprat. Men det här borde jag göra om.
Ja.
Och så var jag såhär, ska jag skriva ner det här? Och så var jag såhär, men det kan jag inte göra. Nej. Jag har inte den. Om någon hittar filen på min dator
när
någon
du är död. Det
där
är
det står sommarprat, idéer. Och så är det bara liksom
olika stolpar.
Tre av fyra. Men bara såhär, den här grejen om när jag och pappa gick på fotboll första gången, det kan jag inte.
Nej, det är det deppigaste någonsin. Tänk om du skulle gå bort och så går man in på din dator och så bara högst upp så är det ett Word-dokument. Ja, sommarprat.
Folk kommer det är lite som när du testade att vara parlamentet-deltagare som liten pojke i Helsingborg. Det är ändå så att du liksom det är som den här filmen The Secret. Mm. Det du tänker ska hända händer.
Fast jag tänkte inte så här, jag borde få vara med där. Jag har bara inte fått chansen än. Det tänker ju Messiah när han skriver sitt sommarprat.
Ja.
Ja, det gör jag.
Ja.
Det är... Hör du det?
Det är det som är skillnaden.
Ja, det är...
Jag tycker du ska ta in Messiah Bibel. Om du någonsin funderar på en spot åt mig och Messiah inte har fått någon, så ger jag min spot till Messiah.
Stort.
Gulligt, tack.
Ja. Fan, det ville han ta.
Var det sms från Bibi Röde?
Ja. Jag lyssnade live-sändningen. Jag har midsommarfest och lyssnat på freakshow.
Vem var killen på Martin Björks terrass?
Han vill vi ha nästa år. Gå in på det här med Avicii länge, länge, länge.
Jo, men jag tycker bara det är härligt när fiktion och verklighet smälts ihop. Och jag brukar ibland lyssna på den väldigt bra podcasten som Kvartal producerar. Kvartal är väl någon slags...
nättidning.
Ja, men Kvartal är väl lite mer liberal, lite mer borgerlig ändå får man säga, än till exempel kanske Sveriges Radio ibland framstår. Så här, väldigt bra grej. Men då lyssnade jag på deras veckopanelen förra veckan, och de har en bra människa med där som heter Paulina Neuding, och hon sa någonting som fascinerade mig, alltså bortom det mesta jag hört i år. Det är en passage bara som jag tycker är så otroligt fascinerande och som säger rätt mycket om var vi befinner oss i samtalet just nu. Vi kan bara lyssna.
Jag hamnade framför en gammal film som heter Ogifta par. Minns ni den?
Mm.
Ja. Den visar gatubilder från Stockholm flera gånger. Och jag satt där och häpnade. Alltså, det är en helt annan gatubild.
Inget, på vilket sätt då?
Inget tiggeri, ingen utslagning. Det är liksom, det är en gatubild som skiljer sig totalt från hur det ser ut idag. Och då är jag liksom uppvuxen i den här stan, så jag vet ju att det var inte en kuliss liksom, utan det såg helt annorlunda ut. Jag hade en helt annan bild av vad ett fungerande samhälle är.
Hon hamnar alltså framför en Peter Dalle-film från 97 och ser gatumiljön och säger att det här var ett helt annat Sverige.
Mm.
Och det tyckte jag var fascinerande.
20 år.
Ja. Inte en tiggare hade de filmat till exempel. Eller en hemlös eller någonting. Och det var ju fascinerande, för jag blev ju så, jag kände, jag levde i 97, men jag kanske inte minns då exakt hur fantastiskt det var. För att jag har ju kollat igenom lite andra sådana journalfilmer, eller ja, journalfilmer, spelfilmer.
Från 97?
Nej, från andra tider. Och då har det ju visat sig att visst, vi har problem i Sverige nu. 97 var det tydligen bra, men vi har ju varit problem. Här är en scen då från, ja, det är väl någon gång på 40-talet. Vi kan bara höra hur Sverige lät då.
Mm.
Finns det ingen ordningsvakt i den här stan?
Jo då.
Vad får jag gå här då? Har damerna sålt smöret och tappa mjölken?
Nu ställer du lögat fast du är mördad. Ja, det där gangsterflöt. Men det bryr sig väl inte polisen om?
Tala ut bara. Ordningsmakten är mottaglig för allt.
Ordningsmakten är mottaglig. Sen får han en snöboll i huvudet. Här, 30-talet verkar ju varit hemskt. Finns det ingen galet. Ordningsmakt här i stan? Det är Busfröt då. Det är Anderssonskans Kalle från 34. Verkar också varit hemskt. Alltså, det
var en tuff
tid. Ja, men det var bara att Paulina Neuding öppnade världen för mig. Jag tänkte bara att man kunde titta på andra hur Sverige såg ut. För att 90-talet väldigt bra. 30-talet verkar inte varit så bra. Här var ju då också 80-talet. Då verkar det inte heller varit så bra i Sverige.
Hörru du. När jag säger att jag vill ha cig, då ger du mig cig. Fattar du?
Kan du lugna dig lite?
Och du lugna mig.
Om du vill ha cigen så varsågod och ta den, men ta den lugnt, okej?
Okay? Rör mig inte, fattar du? Jag hatar när folk rör på mig.
Och sen blir det slagsmål då. Alltså det här är mild rakt i Stockholms... Alltså visst, det är en spelfilm, men jag tror ändå det skildrar exakt hur det såg ut en vanlig...
Ja, det är svenska filmer ska ju skildra verkligheten.
Ja, Roberto vill ha cig någonstans.
Ja, och det står en kille med stort sånt konstigt fluffigt hår i någon sån gräslig skinnjacka. Och så står en kille med sån neonväst bredvid honom. Så det verkar varit hem... 80-talet i Sverige verkar inte heller varit... Så det verkar varit 80-talet jobbigt, 30-talet jobbigt. Sen superbra då, 90-talet, inga tiggar och så vidare. Jag hittade en annan film här. Mästerdetektiven Blomqvist blev kvar från 57. Det var ingen dans på rosor alltså. Då vi kan höra hur det lät. Och här är bara ett nedslag i Sverige 1957.
Jo, det är så att Eva-Lotta fick en chokladbit i sin brevlåda, va? Och det är arsenik i.
Vad är
det? Arsenik!
Det är arsenik i choklad.
Nej, det är inte.
Förstår du? Det händer titt som tätt.
Ja, tydligen. Alltså. Det är i och för sig också en spelfilm, precis som då Ogifta par. Men det är ändå, tänker jag, att det är en väldigt bra bild av Sverige.
En annan känsla.
Ja, mördare alltså går och stoppar arsenik i chokladbitar.
Ja.
Alltså, den här filmen tror jag inte de borde...
Systemkollaps.
Ja, verkligen.
Sen finns det en film som heter Star Wars. Då får man ju reda lite på hur det är i rymden. Ja. Och där är det inte heller fint. Alltså.
Nej, det är inte, va?
Helvete. Där bor ju massa folk.
Det är ingen dans på rosor. Ja.
Nej, det är...
Men det är väl också en spelfilm? För det,
men
det är
ja, men jag tror ändå det skildrar ungefär hur det är på Tatooine. Ja.
Sitter det tiggare ombord?
Inga tiggare, inga tiggare, vad jag ser. Nej.
Det
men det är gott om folk. Och det är inte... Det är många... Många konflikter där uppe som behöver lösas.
Det är ingen som man sitter i ring och kör Kumbaya, my love. Nej,
icke.
Nej, jag tycker bara det är fascinerande att se. För att det här är lite ny. Jag tänkte inte riktigt att man kunde göra så här egentligen. Man bara kan sätta på en spelfilm från ett valfritt år och säga så här: titta här, vad härligt det var då. Men ja, vad fan. Om framstående tänkare kan göra det, så varför inte? Och det är väl rätt härligt också att tänka. För att det blir ju egentligen nästan bättre än att se riktigt dokumentärt material. För att det här vet man ju är på riktigt.
Ja.
Det Dalle skulle aldrig ljuga.
Nej, verkligen inte.
Konstigt.
Nej, det kommer ju en ny film med Peter Dalle, Myrålgänget här nu.
Får vi se hur det är då.
Ja, verkligen. Det blir jävligt. Jag har länge väntat på att Peter Dalle ska tala om för mig hur Sverige är nu.
Ja.
Jakob, du har ju läst lite tidningar i veckan som vanligt.
Ja, det har jag.
Vad säger pressen? Ja, vad säger pressen?
Ja, den är ju under väldig press, pressen. Men framförallt så har jag uppmärksammat att det är någon form av trend nu att oavsett vad du läser för rubrik så är det i stort sett helt omöjligt att förstå på bara att läsa rubriken vad artikeln ska handla om.
Mm.
Känner ni igen det här?
Det beror på tidning lite.
Du menar du ser en rubrik och du förstår inte alls?
Klicka här! Du kommer få en chock.
Vad är det för jävla tidning?
Ja. Punkt.
Det är idén. Klicka här. Peter Wolodarski har skrivit en helt sjuk text. Du kan aldrig gissa vad som hände sen.
Klicka här. Ja, det är clickbait DN. Ja. Nej, men det här är en nättidning som jag har börjat följa ganska på nära håll som heter Stoppa pressarna.
Klassisk tidning.
Stoppa pressarna är ju ett gammalt klassiskt du är ju gammal murvel.
Ja visst, de skrev även om mig någon gång efter Let's Dance. Messias mörka livskris efter Let's Dance.
Och det är ju en sån klicka här.
Vad var artikeln sen då?
Nej, det var att jag i den här podden hade berättat någon gång att jag hade fått en sån postdepression efter Let's Dance och grät när jag såg mina danskor stå ensamma i hallen.
Lite som de här Vietnamveteranerna som 20 år senare liksom kunde vakna upp och se sin kompis huvud sprängas bredvid dem.
Post TV4-produktionsblues.
Ja, verkligen.
På samma sätt kunde du vakna upp mitt i natten och se ett par danskor.
Ja, nej, men jag såg dem stå i hallen sådär.
Och det liksom ryckte i. Det var
sorgligt.
Stoppa pressen har väldigt många sådana. Jag tänkte jag bara skulle läsa rubriker här och så får ni gissa först vad de här artiklarna handlar om. Den som är närmast får en jättefint pris.
Okej.
Okay. Du läser en rubrik, vi gissar vad det handlar om. Okej, kör.
Ja. Per Holknekt i jättebråk om bebis.
Jag tror att Per Holknekt har varit i någon slags dispyt kring en bebis.
Ja. Men Messiah, du måste ju gissa. Uh-huh. Nej, du måste detaljera.
Okay.
Per Holknekt. Vad sa du?
Du har till och med glömt det som... Okay, det här ska du klicka. Per Holknekt i jättebråk om bebis.
Han och hans partner har diskuterat pappaledighet eller något sånt.
Det, och det är då ett jättebråk om en bebis.
Nej, men det jag tror att det är det som står.
Ja, Per Holknekt var på promenad som powerwalk och hittade en bebis och ville behålla den.
Och då kommer den som hade bebisen och bara, den där tar inte du med dig
hem. Per Holknekt skriker, den är min. Jag hittade den, den är min. Den som fann den vann den. Har du hört talas om det eller? Just det, alltså är det min fucking bebis. Gå härifrån.
Finders keepers.
Nu heter du Holknekt. Han tittar på bebisen.
Men vem fan
tar du Holknekt junior?
Kom du Holknekt så går vi. Den heter Holknekt.
Bevisen är på min sida.
Vem tar hem en främmande bebis och tänker att jag är famnen som ska ta hand om
den här lilla. Jag skulle så gärna se honom i rätten säga... Den som fann den vann den, your honor. Slut på
your witness.
Det här är mitt vittne. Det här är en sexåring. Jag tycker att den som fann den vann den. Ja, alltså
så här på Wayne's Coffee, någon mamma sitter och matar, springer snabbt på toaletten. Ja. Holknekt är där.
Ja,
snabbt, du var inte där.
Men var det eller?
Ingen har jätterätt här. Okay. Så det är alltså moderskaparen och affärsmannen Per Holknekt har blivit pappa vid 58 års ålder. Mm. Och han har då varit tvungen att ta med sig barnet på vissa möten.
Mm.
Och i efterhand har han då fått reda på att folk har stört sig på att han kommer på affärsmöten med en nyfödd bebis.
Ja, då, det blir överraskande.
Det är ju, om jag generaliserar det här så är det ju sådana as till män som sitter och stör sig. Alltså män som aldrig tagit en dags pappaledighet. Jag förstår, det är störande.
De tar bara VM-pappaledighet.
Ja.
De är pappalediga nu,
fast
hela
utan, fast utan barn.
Ungarna är 12 år gamla. Ja, de har sparat pappaledigheten. Ja. Nästa gång Sverige är med i VM, då jävlar ska jag ta pappaledighet.
Nej, men de tittar på Per Holknekt och säger så här, förlåt, vad är det med den här? Är han sjuk i huvudet? För är han ledig med barnen innan de kan liksom göra rätt för sig och man måste byta blöjor?
Ja, men ni var ju i alla fall...
Ett jättebråk.
Om en bebis. Jag såg ju framför mig en uppslitande skilsmässa och vem ska ta barnet? Mm. Du, din gamla skater, ska inte ha hand om det här.
Ja.
Nej. Nästa. Kungens svåger föll direkt för unge Ahmed 21.
Oj, det är en sån, kanske är en sån fosterhems historia. Ett sånt.
Va? Ser du ett fosterhems?
En sån flyktingbarnsmottagande. Så...
Det skulle kunna vara...
Sån Arboga kvinnans story.
Och att han föll direkt för unge Ahmed 21.
Ja. Men jag tror inte att de är ihop.
Nej.
Nej.
Kungens våger.
Jag tror inte han är ihop med Ahmed.
Ahmed 21.
Nej.
Kungens våger är 77.
Oj. Ja.
Men Tosse Magnusson.
Tosse.
Japp.
Tosse Magnusson.
Det är som en sån så här, vilket är ditt överklassnamn?
Ja.
För en sån generator.
Det är också ett riktigt jävla underklassnamn.
Är det?
Eller kan inte en alkis kalla för Tosse? Tosse och jag ska... Nej.
Bängen och Tosse.
Att det är samma namn där uppe och nere. Liksom.
Tosse är gift då med prinsessan Kristina.
Och nu Ahmed ska in här.
Ahmed kom till miljonprogrammet i Tensta från ett rasande inbördeskrig i Somalia.
Älskar att du läser det med den där stoppa pressarna rösten. Kan du läsa det igen bara?
Jag skulle kunna läsa högt.
Ja, jag hör det, men det blir bara...
Ahmed kom till miljonprogrammet i Tensta från ett rasande inbördeskrig i Somalia. Grundade politikerveckan på Järvafältet tillsammans med Tosse Magnusson som ett integrationsprojekt.
Ja, jag hatar också när de kommer när de är så här 19... De är lika gamla som du var när du var i parlamentet.
Så här lillgammal.
Ja, så startar de någon jävla så här... Järvaveckan. Man själv satt hemma och onanerade och tittade på vänner.
Alltså, det är ju försigkomset att komma från ett rasande krig i Somalia och direkt så här skulle man kunna ha en politikervecka.
Ja.
Järvafältet står tomt.
Han är inte så här, jag ska sitta hemma på mitt rum och vagga nu i 6 år och sen kanske jag
nej.
Upp. Utan han är så här, här är ju ett fält.
Men då har då
kan
då,
vi
då,
göra
då,
här?
Nej,
borde kan vi fixa en scen? Kan vi fixa...
Kan Tosse hjälpa mig?
Ja. Det kanske är.
Men varför skriver man att han föll direkt för unge Ahmed 21?
Nej, de anspelar ju lite på någon slags sån...
Att det är någonting mer än att de har haft ett projekt på Järva.
Ja, verkligen. Det där är ju lite smutsigt.
Det som solkar ner den här historien lite är att Ahmed fick bo i Tosse och prinsessan Kristinas sommarstuga på Ingarö. Då råkade det försvinna ett diadem värt 850 000 kronor när Ahmed bodde där. Och Kristina misstänkte direkt unge Ahmed.
Ja.
Tosse sa han skulle aldrig göra något sånt. Några år senare så kom Ahmed gråtande och sa det var jag.
Ja.
Så att det var en liten
sån... Förlåt, va?
Förlåt?
Han stal ett diadem för
en miljon kronor. Familje Bernadotte.
Nej, men vadå, det här är väl ingen lite smolk i bägaren. Han stal ett diadem för en miljon.
850 000
kronor. Men hur kan inte det vara rubriken?
Ja, skit i Järvafältet.
Ahmed stal...
In med honom i finkan.
Vilket ska vi börjar med det här med Järvafältet. Sen om det finns någon plats över på sidan så skriver vi det här om att han stal ett
diadem. Har ni med det där med diadem? Ja, det kanske vi skulle kunna ha en
visa. Det är helt sjukt.
Ja, det är lite märkligt.
Är det inte det?
Men är de fortfarande vänner?
Ja, ja,
han måste vara
Kristina säger att hon
är inte med på parmiddagarna med Ahmed och Tosse.
Nej. Därför men vänskapen mellan Tosse och Ahmed är fortfarande djup.
Vad fint av Tosse då, för jag tänker att om någon hade kommit hem till mig och stulit, nu har inte jag för en miljon hemma. Men säg om någon hade kommit och stulit kanske min Seinfeld box eller någonting.
Det är värt en miljon för dig.
Ja, men också attraktion eller affektionsvärde.
Ja, jag tror den är värd lika mycket för dig som det diademet är för
i relation, ja. så hade det kanske skurit sig. Ah, ja. Ja. Okay. Mm.
Artist dömd för sexbrott med flaska.
Oh, inte så kul rubrik om det nu är som man tror att det är någon som har så att säga tafsat på en sån PET-flaska.
Du tycker synd om PET-flaskan i fråga.
Ja, de är ju...
Nej, men det är, det
det är många som är ute efter plast nu.
Men det finns ju två, ja precis, det finns ju den som man tror som är hemsk. Och sen finns det ju den som är typ så här stoppade in snoran i en flaska och gick ut på stan typ. Att det är någon sånt. Att det är väl ett sexbrott och, i någon form.
Ska man dömas för det att man att flaskan då ja, men målsägande?
Nej, men något slags dagsbrott. De som ser, det förstår du väl, jag.
Så kom nu kommissaren. Det är en colaflaska här som ska du vilja anmäla.
Ja, flaskor också känslor. Ja, nej, men jag tror ni är inne lite kanske på rätt spår. Jag tycker att den folkkär artist dömd för sexbrott med flaska. Ja. Det är ju det man känner. Att,
men är det så? Innan jag skojar mer här om det här. Nej. Är det någon som har så att säga...
Han har ju använt en flaska.
Ja, okay. Ja.
Det är en folkkär artist som har varit med i Melodifestivalen ett antal gånger nu. Som han har gjort mängder av tv-program, välbetalda reklamfilmer. Nu döms han...
Det är roligt att det är det du hakar upp till på jag tänkte.
Välbetalda?
Alltså artist, våldtäkt med flaska.
Jakob hade bara ingen aning om att... Om
välbetalda?
Att, ja, precis. Att de bara sa,
jag gör dem gratis.
Jag får aldrig... De bara sa så, du får vara på tv varje kväll. Och jag bara, det låter jättebra.
Samma sak om jag behöver inte göra det, jag behöver inte spela in det igen.
Bara spela in det en gång så får du vara på TV.
Trivago.
Nu börjar mitt program. Jakob, det är inte ett program. Det är en reklam.
Sätt dig barn.
Mitt program kan gå när som helst.
På tal om förlåt.
Nej, han döms alltså för ofredad av en kvinna med en flaska.
Ja, förstås.
Sista då rubriken får vi se om ni kan naila den här. Sofia Wistams attack på Schulman.
Sofia Wistam är arg på... Schulman.
Vilken Schulman?
Alex Schulman.
Alex, va?
Ja.
Det tror jag. Hon ger sig inte in i bråk.
Men attack,
Amanda.
Hur har hon attackerat? Björn attackerade familj.
Nej, hon har väl sagt att han är taskig.
Ja, men precis. Att hon har sagt så här att han är en mobbare, har hon sagt på Instagram, tror jag.
Sofia Wistam skräder inte orden om sin kändiskollega. Han är en feg typ, säger hon i sin podd.
Det var ännu mildare än hon är en mobbare.
Han är en feg,
en feg typ.
Det är rasande
attack. Inte orden. Är det inte exakt det hon gör?
Skrädder verkligen orden.
Fast feg typ är ju inte jätte... Alltså jag tänker om någon skulle kalla mig... Alltså om jag skulle höra så här, hört vad Jakob sprider ju en jävla rykte om dig. Att du är en feg typ, så skulle jag undra vad fan. Alltså det är
jo, fast om du hade hört att Sofia Wistam tycker att du är en feg typ.
Ja, men jag hade ändå velat ha frågor. Vadå feg typ? Alltså det är mycket, men visst, det är inte ett jättepåhopp, men det är ändå...
Man blir nyfiken när man hör den rasande attacken. Man tänker, nu har de setts ute. Det har liksom blivit någon form av handgemäng på någon handikapptoa. Det har slängts kastrull. Men att hon har en egen podd. Vad tycker du om Alex Schulman? Det är en feg typ.
Fast det är väl grejen att om du läser om en grej i den appen och du inte har läst den i en riktig tidning, så betyder det att det inte är något...
Det har alltså, aldrig hänt.
Nej, men också så här, hade de slagits med flaskor på en handikapptoalett så hade man ju fått höra det på en riktig tidning.
Ja, det hon var irriterad på var att de hade bjudit ut honom på någon så här tv-program där Bindefält bjöd ut och Sofia Wistam och Pernilla Wahlgren var med. Och så kom det kändisar dit och så lagade de mat och bodde över och så hade... hon sagt att Alex Schulman var supertrevlig och jätteglad under hela inspelningen. Sen satt han och sa i sin podd efter att det var det värsta dygnet i hela sitt liv.
Jo, fast det där tycker inte jag. Det där kan man ju inte.
Så han höll skenet ju... uppe där, men det gör man kanske.
Det gör man. Jag stod ju bredvid den här rasistiska farbern igår och log och tog honom i hand. Nu pratar jag skit om honom i en podd några dagar senare.
Han är en feg typ.
Det är det som händer. Jo, men sen, alltså, att skrika sådana asiatiska läten till en storbildsskärm. Det är en feg typ, det kan jag säga.
Ja, men det är du som är en feg
typ. Varför är jag en feg typ?
För du står där och låtsas som att high-fivar honom när han gör haja! Och ja. Nunchaku!
Men jag, för han är
jo,
väl
men
feg?
Du gör ju exakt som Schulman. Schulman var ju, jaha, trevlig och glad på ön med Bindefeld.
Fan, så nu sitter den här gubben och pratar med sina kompisar.
Du är en feg typ. Det där med Saja, han är en feg typ.
Han kunde väl ha sagt något där när jag...
Jag hade ingen aning om att det där var fel. Jag tänkte att det här gillar honom väl.
Läsa mellan raderna.
Ja. Han log uppmuntrande mot mig varje gång. Det gjorde jag i och för sig.
Mm. Det var, ja, jag säger ju,
ja,
det.
Fan, jag är en feg typ.
Stoppa,
ja,
pressarna.
Du är en feg typ, men säger jag. Jag är ledsen.
Carl, har du något kul med dig?
Ja, eller jag tänkte på, för jag var hemma hos mina föräldrar i Skåne och tänkte på det här, varför får katter vara överallt?
Ja.
Alltså om för mina föräldrars grannar har en katt, tror de, men i själva verket har hela kvarteret en katt. Ah. Alla har en katt nu helt plötsligt, för den får vara, och bara så, men mamma, det är en katt i vår, varför är det en katt i er trädgård? Bara så här, nej, det är deras. Men varför är den hos oss då? Det är inte vår katt, och det är liksom, jag blir så störd för att det är så här husdjur. Det ska vara i huset på något sätt.
Yeah.
Och så blir folk sura när jag säger att vår katt blev överkörd. Mm, har den inte på gatan då kanske? Har den inomhus? Vi har tappat bort vår katt. Bara, fast hur ofta träffade ni den?
Har någon sett Murre?
Ja, nej, bara, har någon sett på sig? Det skulle du tänkt på innan, men vi har ett halsband på honom. Jo, och, men sätt
men
ett snöre i halsbandet. Ja, men det är så jävla konstigt. För att det är som att man inte riktigt har en katt.
Nej,
man, alltså det på samma sätt som så Torsten Flink har en dotter. Alltså så man träffar,
nej, men det är
inte
så ofta. Det är märkligt också att folk som har katt säger att, ja, det känns inte som att han gillar någon i familjen. Han är bara här som är liksom, han har tagit över hela familjen. En hund, ja, är ju liksom, i rangordningen ska ju en hund vara lägst.
Men och den fattar ju det.
Ja, och den sätt är kopplad och den, ja, är fast och den är instängd på nätterna. Katter, frilejd.
Ja. Ja, men jag hade någon sån som jag körde. Men det var liksom att jag var ett kattvakt en gång. Och så har jag haft hund hela mitt liv. Och då var, för när man säger så att man ska gå från en hund så blir den ju ledsen. Den är så, och så gnäller lite. Och sen när man kommer tillbaka så är den skitglad. Men när man ska gå från en katt så är det så, nu ska jag gå. Och så är det är verkligen som att de bara säger, vad har det här med mig att göra? Lägg en hundring på köksbordet och dra. Jag löser det här. Det är som att vi bor ihop.
Noll
liksom
koppling, noll såna här känslomässiga band.
Ja.
Men kattägare är också generellt sett ganska oförstående, eller verkar ganska ovetande om att alla människor som inte har katt har inte katt av en anledning. Alltså de är livrädda för katter.
Mm.
De flesta människor är livrädda. Det är som med invandringen. De flesta i Sverige är emot invandringen, men ändå så gör politikerna så att det bara kommer hit invandrare.
Ja.
Ja, förlåt, jag tänkte jag högt här.
Jag tycker verkligen det är så konstigt att köpa någonting och tycka att det är rimligt att den får vara överallt.
Mm.
Som att adoptera en unge från Colombia och så bara, men nu han kommer gå runt här.
Ja, ja, verkligen.
Alltså det är,
man, jag eller baxa över motorcykeln i grannens trädgård. Ja. Jag ställer den här. Ja. Nej, men det kan inte bli våran trädgård.
Nej, men jag har inte plats i mitt garage. Jag har ju bilen där.
Har ni sett i mitt garage?
Pingisbordet, vi slänger inte det. Ungarna ser vad de tycker om det sen när de växer upp. Alltså det är så jävla konstigt.
Men har du katt?
Nej, absolut.
Den är ju sjuk. Det är ju otroligt märkligt. Våra grannar hatar ju våran katt, för den är,
ni
i deras
katt,
trädgård. Ja, vi har katt.
Det måste du säga först innan Carl berättar att han, ja, hatar.
Nej, men för grejen är också att de säger, måste er katt vara i våran trädgård? Och jag säger, vad ska jag göra? Jag kan inte prata han till rätta.
Så nej, du är en av dem som Carl pratar om?
Ja. Ja, men det är helt omöjligt att få pli på
det
den.
Det väl inte.
Vad ska jag göra?
Köp inte den. Det är det som är grundproblemet, att ni överhuvudtaget får börja skaffa den.
Nej, men jag har läst lagboken. Det finns inga regler för att katter inte får springa fritt var de vill.
Nej.
De är fridlysta.
Nej, men det finns ju också sunt förnuft.
Ja, alltså jag tar inget, jag har inget ansvar.
Att man inte får döda dem.
Ja, men går han in och kissar hos dig, då, ja, ligger det inte på mig.
Nej, okej. Okay. Så det blir liksom,
det ligger på dig.
Så det blir ett naturreservat var en katt
är. Min katt är allas problem.
Ja, precis. Nu är det ett naturreservat en meter runt den här varelsen, var den än går.
Ja, men han har lite som en sån här allemansrätt.
Ja.
Han får kissa
så, vet, det finns ju folk som tältar på så här... På, ute på Djursholm så går de in på någon så här, någons tomt och bara, man får tälta här.
Ja, fast det
står en greve där. Vad fan?
Det finns ju regler mot.
Finns det det?
Ja, men allemansrätten
är inte... Du får inte tälta på någons tomt. Nej.
Nej.
Vad fan tror du?
Att man gör inbrott och snart lägger sig i deras säng.
Jo, men jag tror är... ett dygn får du tälta.
Men inte på, ja men kanske på någons i skogen typ. Men inte
det är
på...
som säger, inte på folks ägor.
Så jag får inte slå upp ett tält.
Nej, du får ta tillbaka din katt och ta tillbaka dina barn.
Hos Tosse Magnusson.
Sova på min balkong en natt.
Det var så Ahmed och Tosse träffades.
Knacka på hos någon bara, hej kan jag sova här en natt? Vem är du? Jag åberopar allemansrätten. Släpp in mig nu, annars ringer jag polisen.
Om jag hade betett mig som en katt, vad fin världen skulle vara.
De börjar göra en eld i vardagsrum. Man får göra eld och plocka bär så länge man städar undan efter sig.
Ja, men det är ni två protektionister med landsgränser och man ska sätta upp murar för sina hus. Katter, fria varelser, ser världen som en.
Och det är därför Ahmed valde att komma till Sverige för att som allemansrätten.
Ja. Absolut.
Katter överallt.
Han hörde Imagine med John Lennon och sen flyttade han.
Alle kattsrätten. Han vill veta, här går katterna fritt. Men för att det är konstigt, för katten verkar inte vilja vara hos dem
som han bor hos. Nej.
Men min hund, eller mina föräldrar, den vill ju bara vara hos oss. Den vill ju inte vara någon annanstans, för den fattar liksom att om de här inte finns så dör jag. Men katten fattar inte det, utan den är så här, jag hade klarat det här själv. Det hade jag igen. Alltså som en sån 14-åring som vill flytta hemifrån.
Och så typ två dagar efter att han har flyttat hemifrån, så jag flyttar hem igen. Det fanns ingen Billys panpizza gratis i frysen.
Ja, men exakt. Så nej, det är min sorgliga historia från verkligheten. Det kanske skulle bli mitt sommarprat om katter och deras rättigheter.
Aj, nu kliar det Bibbis fingrar.
Bibbi, ring.
Men du skulle ju ge din plats till Messiah ändå.
Ja, jag tror inte jag skulle få någon i och för sig. Jag tror Messiah är ganska långt över mig på listan. Men,
han har mer förberett.
Ja, men om någonting skulle skita sig för Messiah så... så kan jag
ha allt
till.
Klart alltså. Musiken, övergångarna.
Men Messiah, det där. Hur kan du säga det där? Alltså, det är så, men det är också simpelt för att du kan säga det där.
Ja,
det är så sjukt. Du har verkligen så byggt. Du har bara erkänt från början vilken självgod jävel du är.
Det blev ett jävla avsnitt idag tyckte jag. Väldigt kul. Jag tycker att vi kan gå till midsommar stolta med det här.
Definitivt.
Kul. Det var lite om katt. Det var lite om man skulle kolla på filmer. Det var Jakob läste högt ur tidningen.
Ja.
Det är starkt att du gör det varje vecka. Att du har någonting där, en nyhetsnäsa.
Ja, men jag är där och rotar.
Ja, bra. Har du någonting du vill göra reklam för i sommar?
Nej, nu ha en underbar sommar, Sverige.
Bra röst.
Tack.
Fint.
Har du något?
Jo, ja, men jag ska ut på en liten stand-up-turné som heter Själavård med Marcus Berggren och Henrik Nyblom. Finns biljettlänk i min Instagram-bio.
En sån liten sommarmysturné.
Vi ska ha 4 datum, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Båstad bara. Men okay. Det kommer bli jävligt mysigt.
Ja.
Så det kan man gå på om man vill.
Båstad, jag tror Martin Björk är där i sommar.
Men fan vad gött, då så kanske jag också får upp en sommarpratstory.
Ja, det är inte omöjligt.
Ja. Härligt, jag ska också kanske ut på en liten sommarturné. Vi får se, vi har inte tagit någon pressbild än och nu är det midsommar. Men vi vänder som lever får se.
Följ med Saja på Instagram.
Ja, följ med på sociala medier så berättar jag allting. Vi har inget annat för mig. Min ljudbok, Den missförstådda profeten, finns också ute på alla ljudbokstjänster. Nu kan man lyssna på. Tack för att ni lyssnade. Glad midsommar. Hoppas Sverige blir rejält tilltvålad imorgon. Puss.
Hej.
Hej.